Ja, då kan vi börja. Föreläsningsseminarium nummer 5. Jag ska säga några ord innan vi kör igång då. Jag fick just en relevant fråga. Och det är så att när den här kursen konstruerades så har jag tagit böckerna lite grann utifrån hur det var förra året. Med kapitelindelning och så där. Det ska vara en kontinuitet. Och jag hade själv tänkt göra det. Sen när vi tagit alla de här ämnena så ska ju de passa och vara lämpliga ämnen. Så det finns, jag har ju upptäckt själv att det finns ingen exakt matchning mellan era presentationer och kapitel. Utan det finns på flera ställen finns det ställen där de inte matchar. Men för att reda ut den här saken med en gång då, hur ska ni förhålla er till det här? Och det är svårt, hela kursen är ju i och för sig sån att man växlar från den första boken inledningsvis till den här tjockare, och i den tjockare behöver man inte läsa alla kapitel. En sak kan vi fastslå en gång för alla. Ni behöver absolut inte läsa något av de kapitel som jag inte refererar till på hemsidan här. Eller jag till och med rekommenderar er att inte läsa det, för boken är ju ganska tjock. Hoppa över dem helt enkelt. Syftet med hela kursen är att ni ska få en översikt över området. Jag tycker själv inte att bokens kapitel alltid heller är sån här progression från det ena till det andra. Man kan mycket väl hoppa in i ett kapitel och läsa det fristående. När det gäller de här ämnena som ni väljer då, så är de relaterade till kursens titel, det vill säga ledarskap ur ett systemvetenskapligt perspektiv. Det har inte funnits några exakta böcker som täcker det. Det är ju underbart om man kan hitta en bok som man kan säga att vi har 8 stycken träffar och boken har 8 kapitel. Vi går igenom ett i taget. Så är det absolut inte denna gången. Här kommer det en fråga.
Jag vet inte om den är relevant för någon där hemma eller lyssna på igen min hesa stämma. Ja, tack för svaret. Men det var jag som ställde frågan då. Ja. Jag har faktiskt också en till fråga. För att någonstans ändå, dagens kapitel i tjockboken var ju väldigt mycket IT-detaljer. På verkligen så detaljnivå för en sociolog i alla fall.
Ja, jo.
Trots att jag då är gift med en IT-kille så har jag hört ordet tunna klienter förut till exempel. Mm. Men jag någonstans växer ändå nyfikenhet. Mm. För att det här kan man ju tänka sig att man som ledare möter personer som pratar det här språket. Mm. Och hur kan man då applicera och tänka ur ledarskapsperspektivet i mötet? Mm. Den diskussionen trodde jag kanske skulle komma idag. Och sen så fick jag se alla fina frågor som också är intressanta men som kanske inte riktigt dyker i det.
Nej.
Är det något vi kommer komma in på?
Ja, mitt svar är det att den här boken är så omfattande så egentligen kan den vara kursbok på flera kurser. Och när det gäller tunna klienter och sånt, det är ju jättebra om man som ledare kan så mycket som möjligt av alla de här termerna.
Man kanske blir lite mindre fågelholk och bortsopad liksom.
Absolut.
Av banan, om man i alla fall
absolut.
Är så man ska
tänka. Men man kan säga så här att under den här kursen så går vi inte igenom allt sånt. Och jag har ungefär fattat det valet att hålla det här ledarskapsperspektivet centralt på kursen. Och det är så att ni presenterar det som är mest relevant ur ledarskapsperspektiv. Mm. Men boken, det är lite svårt att säga så här att det här ska ni kunna, det här ska ni inte kunna. Men eftersom det finns en viss osäkerhet här så måste jag ju ta ställning till det så att ni slipper känna att när ni ska plugga, ska vi kunna alla de här sakerna? Och svaret på det är att det som vi inte tagit upp under föreläsning och det som, eller som någon av deltagarna här presenterat, det kan inte jag göra tentafrågor på. Så jag kan inte gå in och säga att det stod liksom på det och det kapitlet med en läshänvisning i boken.
Så mängden förkortningar kan man bortse ifrån, men man kanske bör känna till lite mer kända som Scrum eller så.
Absolut, jag. Absolut. Utan boken får ses som en referensexemplar. Där man kan få förklaring, förtydligande och allt möjligt på det som händer här under föreläsning och under presentationen. Och det är lite unikt också för denna i och med att vi nu kör med presentationer från början till slut här. Det hade varit för mycket att kräva att ni skulle kunna boken också, tror jag. Fast det kunde vara intressant att höra er synpunkt där. Det kanske blir för lätt allting. Det blir det inte.
Det är mer än halvtid redan.
Det är mer än halvtid. Okej. Okay.
Jag vill inte läsa allt på en och en halv dag.
Okej, okay, men det är bra. Då får jag en fingervisning om det. Då kör vi igång nästa presentatör. Första presentatör. Pega. Och du har någonting som du ska visa på tavlan också. Ett antal bilder. Vi hinner med någon fråga till medan Pega tar fram sina bilder där. Är det någon som undrar över något eller har någon synpunkt på någonting? Jag kanske kan fortsätta och fylla i lite kring den här frågeställningen. Hela ämnet är ju det, ledarskap ur ett systemvetenskapligt perspektiv, och det viktigaste är ju helheten. De två böckerna som vi har kurslitteratur på, den första tycker jag man kan läsa från perm till perm, det har vi sagt tidigare. Och de andra kapitlerna, läs precis det som är sidhänvisningar. Men där behöver ni känna alltså att ni behöver inte kunna alla de här detaljerna. Utan om jag ställer frågor som vi har tagit upp eller relaterat till här och det dessutom tas upp i boken, så måste frågorna vara av generell karaktär. Sätter jag en viss press på mig, jag får inte fråga vad är en tunn klient till exempel, även om det är väldigt intressant.
Just den är ganska enkel.
Ja, den är enkel, men så har det inte med denna kursen att göra. Utan alla de typerna. Däremot kan jag fråga någonting, vad är system dynamics för någonting? Det finns ju ett helt kapitel i boken om det, och vi har ju tagit upp det här många gånger, så det är en sak som ni borde kunna.
Men nu kan du fråga om tunna klienter, för nu har vi pratat om det.
Exakt, ja. Vilken bra idé. Nu är det Pega som ska förklara. Varsågod. Du ska ha inte denna, du ska ha den jag har på mig såklart. Då ska jag springa omkring med den. Det är någonstans inte alls för långt ifrån munnen.
Och den kan stå på bordet, va? Eller,
ja. Ja, om du vill, kan du höra den där.
Okej. Idag ska jag presentera konceptuell modellering. Men innan jag går in och berättar vad konceptuell modellering är för någonting, så tänkte jag berätta lite om databasen först. En databas är en samling information som är organiserad på ett så sätt att vi kan lätt söka efter information, hämta information eller ändra informationen som lagras på databasen eller på hårddisken. För att hantera informationen i databasen så används en som kallas för databashanteringssystem. På engelska förkortningen är DBMS, som står för Database Management System, som är en samling program för att lägga in, organisera och hämta ut data i en databas. Då. Om ni kollar på den här bilden, så är en väldigt bra bild som jag hittade, är just så här att det är olika personer som jobbar med olika uppgifter. Det är en grupp som jobbar med kodning och en grupp jobbar med modellering och databasen. Vad de gör är ju att, till exempel om vi tar en så här konceptuell modellering, de modellerar och sen så går in och översätter den här modellen och databasen, och databashanteringssystemet hanterar den och sen så lagras på hårddisken. Och när man ska hämta ut informationen så går det via hårddisk, databashanteringssystemet tar ut informationen till användaren.
Kan du förklara vad application programs är för någonting?
Application programs, det är ett program, det är ju en applikation som, ja, applikations.
Men hur används de i relation till databasen? Det är väl för att söka information, antar jag.
Det är ju att när programmeraren kodar och de skapar ett program, så går du in och hanteras på databassystemet.
Ja, just, inte. Alltså jag tänkte så här, att här är en databasdesigner som, ja, så att säga, designar databasen. Ja. Hur den ser ut i grunden.
Ja.
Och just det de här behöver, det är ju att lägga in och hämta vissa specifika data. Vanligtvis de här applikationerna, det är ungefär hämta den typen av data eller lagra den typen. Så det är det där man får inmatningsfälten och det.
Ja, just det, när man matar in. Ja. Men kan inte de som jobbar med databasen göra det också? Jag tänkte alltså om det går ju så...
Jag designar hela strukturen, hur allting hänger ihop, hur alla relationer ser ut. Och här är ju mera lite sådär gränssnittet mot slutanvändaren. Så tolkar jag din figur varje fall.
Ja, jo, det kan ju stämma rätt. Och vad konceptuell modellering är för någonting? Konceptuell modellering är... vi säger så här att om vi ska skapa en konceptuell modellering som beskriver en del av verkligheten, så om vi ser till exempel ett företag då, så då brukar man börja att göra en beskrivning av det, den delen av verkligheten. Att hur den ska se ut, hur den ska fungera, och den kallas för konceptuell modellering eller konceptuell beskrivning. Och en beskrivning är ett schema, och ett schema är en modell eller en plan. En konceptuell modell är en grafisk beskrivning som visar eller representerar olika objektenheter och hur olika enheter är relaterade till varann och vad de har för egenskaper. Och vi säger så här att ni kan ju göra det med papper och penna, så man kan ju liksom göra en konceptuell schema med papper och penna, men sen när man ska göra det till eller skapa en databas, så den ska den här schemat översättas till ett schema eller för senare utveckling eller som går i en databashanterare, så att översätta den till så att man kan mata in det i datan, så i en databashanterare då. Det är alltså, det här schemat är en grund för senare utveckling på det som man vill bygga upp då, det vill säga databasen. Och en konceptuell modellering kan beskrivas med olika beteckningar. Det är en konceptuell modellering är UML, som står för Unified Modeling Language, och den andra är IR, som står för Entity Relationship Modeling, som boken tar ju mest upp. Och vad UML är för någonting, det är ju att beskriva konceptuella modelleringen för den, alltså den mest med klassdiagram. Nu ska vi se här.
Kommer du visa exempel?
Ja, jag kommer att visa alla. Jag bara tänkte att jag kommer att berätta mest om IR sen, men bara att en kort, väldigt kortfattat, det är ju att och det är att UML är en klassdiagram där klasserna representerar koncept, och det är en mest populär objektorienterade modelleringsspråk. Och vad IR är för någonting, jag kan visa bilden först innan jag berättar. Alltså IR är ju att det är en del konceptuell modell som beskriver ett IR-diagram, som ni kan se den här på den här bilden. Det kan ju se ut på det här sättet. Som beskriver eller representerar olika begrepp och hur de är relaterade till varann, och beskriver vilka data som ska lagras. Och om vi ska ju skapa en så här eller modellera en konceptuell modellering, så det är ju vissa viktiga punkter som vi måste tänka på som ska finnas i modellering då. Och det kan vara en entitet eller enhet som tänk så här. På DSV, så är det centrala objekt här då? Så det är studenter som är centrala objekt som vi ska ha i databasen. Så föreläsarna, kurserna, program. Vi säger att de här är ju centrala objekt för att vi ska modellera vår modell baserat på de centrala objekten. Så de där kommer att bli klassen sen då. Och sen så attribut, vad attribut är för någonting. Attribut är egenskaper för den här enheten. Och de där som ni kan se den på bilden som är oval symbol, det är om de här attributer från klassen adress. Och en student är en enhet som har många olika egenskaper som är attributer för klassen student. Jag kommer att visa dig hur den ser ut i en modell. Ursäkta, i en klass. Och den här relationen mellan de som kopplar dem till varandra kan se ut så här, bor i en rum. Och konceptuell modellering så ska jag även ha primär nyckel och främmande nyckel som är väldigt viktiga så att det ska finnas i en modell. Och vad primär nyckel är för någonting, primär nyckel gör en tabell väldigt unik. Om vi tar så här klassens student, en student har förnamn, efternamn, födelsedatum, allt det där. Och för att vi ska göra det unikt att vi inte ska blanda ihop det med andra studenter så då definierar vi den med en primär nyckel som blir det unik.
Varför? Det kan ju finnas flera. Sara Melander i en klass till exempel.
Jag kommer till det. Och sen en klass...
Då vill man ju inte blanda ihop dem.
Nej, jag kommer att berätta. Okay. Och ett annat klass som heter program. Jo, varför har vi program där då? Det är för att ett program... jag kommer att visa exakt vad den här är för någonting. Men ett program har ett noll till många studenter. Och vad främmande nyckel är för någonting. Främmande nyckel är ett attribut som refererar alltid till en primär nyckel till en annan tabell. Och om en tabell har en primär nyckel så då finns det en främmande nyckel i en annan tabell. Om ni ser här, för det första, Sara fyller år idag. Grattis! Så har vi modellerat klart det här klassen, en studentprogram. Och sen så då databasen kommer att se ut på det här sättet då. Som ni ser, student-ID. Aha, nu kommer vi till primärnyckel. Jo, nu har vi identifierat primärnyckel där. Och det kan inte finnas en annan Sara Melander med det här ID-nummer. Det är omöjligt, det är unikt bara för henne som fyller år idag. Så, och sen... relationen mellan de olika tabellen. Så om ni googlar på konceptuell modellering så kommer ni säkert att märka att relationen mellan dem visas på olika sätt. Det kan ju se ut på det här sättet. Jag har ingen pinne att visa djup som är 1:1. Det vill säga att en student ingår till ett program. Det kan även visas med 1 med siffror. Eller 1:0:1. Det kan se ut så här. Eller 1:1. En student kan ingå till eller läsa några kurser. Alltså symbolerna så kan se olika ut. Så, ja. Och sen så kommer vi till det här IR-diagram som jag pratade om, Entity Relationship Modeling, som vi ser att innan vi börjar att skapa vår databas eller koda vår modell i en databas, det kan se ut på det här sättet, första steget. Då har vi film, till exempel det här är en klass för film och en film har vissa attributer, title, ID, regissör, handling. Och så har vi markerat ID med ett primär nyckel som blir unikt för en film. Och en film har noll till många betyg och så vidare. Men där ser ni att relationen mellan film till skådespelare så är noll till många, 1:1. Så, och det ska inte vara så. Så det ska inte vara många till många relationen. Då ska vi dela upp det. Så kommer vi till nästa. Och då skapar vi en till klass för det. För att dela upp det. Vi ska undvika att ha många till många i en klass.
Och varför ska man undvika det?
Det är för att då blir det fel i när man gör den i en databas. Och skapar en databas. Då blir det fel. Så då ska vi skapa en egen klass för det. Som ni kan se, det här är ju innan man kodar, alltså den här modellen är nästan klart. Men där ser ni att en film som har ID, det här är primär nyckeln, den gråa. Och den andra filmbild som har sån här fyrkant, de är främmande nycklar. Och i den här modellen som vi märker att någonting saknas eller någonting behöver uppdateras så kan vi göra det på den här modellen så att man kan alltid gå tillbaka till sin modell, lägga till, ändra så att man kan ju göra vad som helst.
En kort kommentar bara där. Ja. Att man kan ju undra om ni ska behöver kunna sånt här när ni är ledare någon gång i framtiden. Mm. Men det fina med det här är att förstår man själva tanken bakom och man har sedan ett jobb i sin organisation att vi ska införa ett register, vi ska införa en databas. Och man sen förstår hur den här fungerar. Då kan man ju titta över lite och gå igenom relationerna och tänka så här. Ja, men letar alla efter information på det här viset? Är det alltid så att man söker liksom efter betyg eller film eller någonting sånt där? Och då kan ni upptäcka att någonting saknas. Ni ville ha någonting annat i där också. Ni ville ha kanske någon kategorisering att det är någon speciell genre som filmen tillhör. Eller någonting annat. Ni ville ha något med ekonomin in i databasen. Mm. Det kanske man inte ser här någonstans. Och då är ni som ledare kan säga till de IT-människorna som håller på att designa databasen att jag tycker inte att den här konceptuella modellen är fullständig.
Ja.
Jag hittar inte ekonomi någonstans. I vanliga fall så finns det många ledare som ser ett sånt här schema och tycker om att det är fullständigt obegripligt. Det där får teknikdataknuttarna hålla på med. Det är de som kan det. Men om ni förstår hur det fungerar så kan det räcka med att se en sån här karta som det är. Det är en karta eller en symbolisk beskrivning av innehållet, strukturen i en databas.
Ja.
Och då kan man börja tänka och även fördjupa sig i de principerna. Och här fick vi en fråga till.
Brukar det finnas kartor som man kan titta på då? Eller måste man...
Det måste finnas.
Ja, alltså om du ska skapa en databas då måste du ha en modell först. Alltså du måste utgå från modell, alltså konceptuell modell. Du kan inte bygga upp en databas utan att du inte har något modellering först.
Och då har vi hoppat över någonting egentligen när man pratar om kravspecifikationer och liknande. Vi har nämnt det några gånger, det kommer vi lite senare igen också. Om man i ett företag ska beställa någonting av några IT-konsulter eller något så är det oerhört noga att alla de här kontrakten skrivs så att det ska finnas ett schema över databasen. Det ska finnas en konceptuell modell. Det ska finnas en beskrivning av hur gränssnittet ser ut mot slutanvändarna och sånt. För om det inte finns det, då kan ju ni bli grundlurade av någon fullständigt galen IT-konsult. Och så kostar det sen flera miljarder att reda ut det här problemet som vi har sett exempel på eller hört exempel på.
Och det är ju att jag bara vill lägga till någonting att för vilket program som helst att man vill koda så är modellering det första steget man gör i princip.
Exakt. Det gäller alltså inte bara databaser.
Nej, alltså det kan vara
alla typer av system.
Vilket
idag är vi fokuserade på det. Ja. Vi går igenom mest av databaser, inte det här UML till exempel.
Ja.
Nej, det var bara jag tänkte, är det inte ett problem med gamla databaser att de kanske inte är uppbyggda så här och det finns inte en kartläggning? Det är svårt att se vad som finns i en del databaser.
Jag svarar lite direkt på den, du får också svara.
Ja.
Och det är det att det måste alltid ha funnits en karta. Ja. Och finns det inte en sån,
på papper
då får man plocka fram den och göra en ny. Då får man göra en sån här reverse engineering, titta på databasen och skapa en karta. För det är omöjligt att gå in i en databas och veta hur ska vi ändra, hur ska vi lägga till, hur ska vi koppla ihop den med en annan databas. Det är en hel vetenskap i sig. Så man behöver ha någonting sånt här på vägen, annars kan man ju inte förstå.
Nej.
Att bara läsa tabeller med mängder med data, det gör ju vem som helst förvirrad. Även IT-människor.
Mm.
Vänta.
Kan du förklara igen det där med att man inte ska ha många till många? För det hängde jag inte med på riktigt.
Ja, det är för att om du har ju...
menas med det överhuvudtaget?
Ja, precis. Alltså många till många relationen är att 0 till många filmer kan ha 1 till många skådespelare. Vilket det stämmer väldigt bra. Men det är ju att om du ska gå in, du får gärna rätta till mig. Men om du ska gå in och skapa eller koda den här modelleringen i databas. Då blir det fel då på databasen. Så att det... istället för vad man ska göra för att underlätta det, då skapar man en till klass för det. Där har vi en till klass för det.
Så vilken för att då det, klass sa du?
Så där har vi den.
Filmskådespelare högst upp där.
Där har vi skådespelare, där har vi film, många till många relationen. Och där kan ni se typ.
Där har vi film, skådespelare och en ny klass som heter filmskådespelare.
Ja. Så där, och sen vad vi har gjort där i den här nya klassen så har vi gjort det, då har vi med hjälp av primärnyckel så har vi identifierat att en skådespelare som har en ID har främmande nyckel i en annan tabell. Då. På det sättet så kan det identifiera en skådespelare.
Det här kan bli ganska krångligt när man håller på med det. Så man behöver gå igenom många exempel.
Ja.
Men man ser här då den nya klassen som finns där uppe som heter filmskådespelare.
Ja.
Den betyder i databasen att en viss skådespelare är med i en viss film.
Ja.
Men det är alltså kombinationen mellan den och den. Och i och med att det finns många fler sådana klasser än vad det finns skådespelarklasser eller finns sådana här, eller finns instanser. Instanser finns alltså data där skådespelare kopplas ihop med film. Det är betydligt fler i den. Då blir det mycket lättare att hantera. Man kan lägga till och ta bort en sån. Mm. Vilket hade varit svårt om man hade en koppling direkt mellan de här. Mm. Det blir enklare att uppdatera, enklare att lägga till och dra ifrån.
Och lättare att ta ut informationen.
Ja, precis. Exakt.
Hitta den rätt person.
Så som regel så vill man alltid, man vill förenkla så långt som möjligt. Så man kan mycket väl skapa, hitta på egna fantasiklasser om var som helst. Och det finns en del som driver detta väldigt, väldigt långt. Så att de får sådana här klasser som bara har ett enda attribut. Och så lägger de in massvis med olika klasser för att kunna göra riktigt snabba sökningar. Men det kanske vi inte ska gå in på här. Det liksom blir för mycket detaljnivå
om man vill
sånt
bara...
som ni inte behöver kunna. Det är sånt som man, själva programmerarna behöver kunna. Nu skickar vi en mikrofon bakåt där.
Då gjorde du samma där nere på bild. Alltså, för innan dess var det två bilder där nere. Så att man nu har filmbilden. Och
så där? Vilken?
För då hänger de i luften annars. Då har man bilden sparat på två olika ställen. Samma bild.
Aha, just det. Där, ja. Mm. Just det, precis. Det är, ja, det är en annan klass.
Det är verkligen intressant som man behöver säga många gånger. Att en absolut regel i sådana här databaser det är att man får aldrig någonsin spara samma data på två olika ställen.
Nej.
Utan allting är unikt. För annars, om det är till exempel så att man vill ta bort någonting, ta bort en bild och den finns på flera ställen. Då måste det finnas information om att man måste gå runt och leta var finns den här sparad med någonstans. Utan varje enskild faktum, varje enskild data ska sparas endast på ett ställe.
Mm. Så annars om man tar ju bort någonting så tas bort allt. Så att
exakt.
Om det inte är unikt.
Exakt, annars börjar det bli fel i en sån här databas så kan den... till slut blir väldigt otillförlitlig. Det kommer fram mängder med information som inte borde finnas där. Man kan inte lita på den. Och så kan det ju inte vara, speciellt om det är viktiga saker. Om ni har pengar på banken så vill ni ju inte att de plötsligt ska försvinna. Eller kanske vill att ska komma mycket mer pengar plötsligt. Men det måste vara exakt. Man måste kunna veta att det fungerar.
Jag tänkte bara på det här med personregister. Alltså det är ju filmskådespelare och skådespelarebild. Det är egentligen en person man relaterar det till. Men kan man inte ha det i ett register istället? Måste man ha två separata? Det är bara en sån här detalj.
Det är ju många. Man kan säga att alltihopa är en enda databas. Men om man kallar det här för klass då, så resulterar det att det blir en tabell. Så man vill ha så tunna tabeller som möjligt för att kunna göra snabba sökningar. Ja. Vänta.
En sorts, alltså till exempel skådespelare då, de får ju en definition på varje film de är med i, så att varje enskild post så att säga får ju massa andra taggar på sig som gör att den hamnar i massa andra sökträffar. Det är väl det som är hela grejen med den. Alltså att den ska helt enkelt hitta det tidigare för att den slipper söka hela registret. Utan den söker på...
Den söker kanske bara en enda.
Det söker
man
bara...
Vilken skådespelare var med i den här filmen? Ja. Så går man bara in i en enda tabell och letar efter film, skådespelare ska matcha då.
Ja.
Och likadant man kan ta bort en sån, man kan lägga till den. Annars behöver man söka igenom alla skådespelare kanske och titta vilka filmer var de med i och så vidare.
Precis.
Det finns många sätt att söka i sådana här...
En separat kategori.
Ja, det kan man... Vad sa du?
Alltså, om man söker till exempel då på en viss film, har den en egen kategori där man söker eller är den bara länkad till personen?
Ja, alltså
den
det
har en egen kategori, säger du. Du kallar det för klass.
Jag förstår din fråga. Det är så här att jag kan förklara den här först. Det här är ju... det här är fysisk modellering, så att det här kodningen ser ut på det här sättet. Med hjälp av programmerspråket SQL som är ett standardprogrammerspråk som man kan hämta och modifiera. Och svar till din fråga är att du kan ju se den så här, Creatable film. Där har vi definierat klassen film. Och sen så har vi och så vidare filmbilder. Och där kan vi göra så här att om vi till exempel vi ska ju veta vilken film var det Brad Pitt som spelade i, så kan vi bara söka på IDA. Det kan se ut olika på olika sätt, men...
Ja. Det jag tror du behöver förklara en gång till här för alla är att det som man ser framför oss här, det är det som direkt matas in i datorn.
Det här är kodningen.
Alltså det är alltså koden som kompileras, som översätts till ettor och nollor i datan.
Ja, precis. Det är, ja.
Och det behöver man förklara många gånger hur det går till. Sånt har vi ju inte varit inne på. En del av er kan det redan. Ja. Det får vi ta vid något annat tillfälle kanske.
Mm. Ja.
Vilken trevlig, intressant presentation.
Alltså den här kan
har alla förstått allting? Kan ni databasen nu och konceptuell modellering? Alltså annars måste ni ställa frågor.
Jag kan stå och prata om det till imorgon. Alltså det tar aldrig slut. Alltså det, här, ja, det är så komplicerat.
Det är så roligt så du kan prata om det för evigt.
Alltså det är så, alltså det är, alltså hela databasen och kodningen och allt det där. Så det är, alltså det är så stort ämne så det går inte att bara, liksom, bara på 10 minuter, så är helt omöjligt.
Ja, det är ju så att det här kunde varit en hel 7,5-poängskurs.
Ja, alltså ja. Nej, men det var ju mer.
Ja, ännu mer. 20.
Du har ingen mick längre.
Vad sa du?
Du har ingen mikrofon längre.
Ja,
nej, nu har jag den. Jag tänkte frågan som du hade ställt.
Ja, just det.
Jag vet inte om jag har... det är mycket att ta in. Men det här att man har fått en uppgift av sin chef som går ut på att designa en konceptuell modell som du har gått igenom nu. Mm. Hur man hittar alla centrala objekt med dess attribut som ska ingå. Mm. Hur går det att liksom sammanfatta det kort?
Ja, det kan jag förklara.
Hur detaljerad man
alltså
ska vara.
Tänk så här att du är en design, alltså du ska jobba med databasen, så du har fått en uppgift att du ska ju typ, inte vet jag, så skapa ett system eller designa en modell, designa ett system. Vad är det som du ska ta in då? Så vad är det som du ska tänka på för att du ska ha med alla centrala objekt? Och till exempel om vi tar DSV, så hur kan du gå tillväga? Hur kan du ta in alla de centrala begreppen som är viktiga som ska vara med i din modell?
Mm.
Ja, det vet jag inte. Det var därför jag undrade.
Ja, och det är då man ska prata med slutanvändarna. När ni letar efter filmer, vad vill ni då veta?
Ja.
Hur ni kan veta alla möjliga saker. Då får man sortera fram vad slutanvändarna vill ha. Och sen ska man intervjua företagsledarna. Det vill säga, om ni är företagsledare får ni intervjua era kollegor. Vad behöver vi veta? Man kanske behöver veta vissa saker som jag saknade i de här bilderna. Vad kostade det att göra filmen?
Ja.
Under vilka perioder gick den? I vilka länder gick den? Man behöver veta allt möjligt. Om man ska ha en databas med filmen. Men den här databasen kanske bara var designad för enklare behov hos några slutanvändare. Snart måste vi avsluta det här, ja, för att hinna med.
Yes.
Vi måste ge Kuba en varm applåd. Det är bara bättre och bättre här, ju mer ni blir varma i kläderna.
Men, ja.
Så då är det nästa person som ska presentera. Vem var det? Var det du? Var det inte två? Nej. Då ska vi se här vad som händer. Tack för den. Och det var trean, ja. Ettan. Evelina skulle inte göra det, nej. Det ska jag göra sen lite grann, kanske. Var du som hade den här stora fina, ja.
Precis.
Den var imponerande. Där kom den. Du kan ha den i handen och den kan ligga här. Ska vi väl, den ska vi väl stänga där, va? Vad är det för någon? Change product key. Och så vill du väl ha sådan, va?
Jag tänkte börja med att berätta att jag var väldigt fräck. Jag skickade mig ett mejl i morse och jag såg att Malin hade hoppat av. Jag hade tänkt att 10 minuter är så väldigt kort. Så jag tänkte jobba ihop med henne med agilt. Och då frågade jag Harald i morse om jag ska ta agilt också och ta punkt 5 också samtidigt. Den är jämförs med de två. För det hänger ju, alla tre hänger väldigt nära ihop och det var ingen annan som hade valt dem.
Och då såg jag hur intressant det var.
Efter att jag hade lagt upp igår så tänkte jag att då är det lika bra att jag kör lite längre så att ni får jobba istället. För att jag ska stå här framme.
Ja, och det är väldigt viktiga saker på den här kursen så det kan ta lite extra tid.
Jag tänkte börja med din berättelse. Det var nämligen för typ 4 år sedan. Varför jag hade de där bilderna som jag hänvisade till bland annat. Då tog min dåvarande chef, administrativa chef, en administrativ chef på KTH, in oss alla andra administrativa ansvariga. Jag tror det var ett budgetmöte som vi egentligen skulle haft. Och då hade hon tagit in Lean-experten från Södertälje. KTH har ett Lean-centrum i Södertälje. Anders Hugnell som då var förståndare. Han skulle berätta en halvtimme för oss hur man kör Lean. Och sen skulle vi köra igång, för nu skulle vi ha Lean Administration på KTH, på vår skola. Så vi satt och lyssnade en halvtimme på Anders fina bilder. Han berättade lite exempel och sen var vi Lean-experter efter det. Och nu skulle vi bara köra på.
Och nu är hon... här idag. De ska bli Lean-experter nu.
Precis.
Ungefär.
Mm. Och, men sen körde hon ju igång och så berättade hon ju. Men hon hade redan börjat en process, för hon hade ju, processen är en stor del i Lean. Man ska ha väldigt mycket processkartor och folk ska visualisera och förtydliga hur saker och ting går för till. Så man plockade in alla administratörer från institutionerna och lade dem centralt för att allt sånt där administrativt jobb skulle istället för att ha det ut på institutionerna så skulle vi ha centralisering på allt. Och då skulle också alla kontakter mellan professorerna och forskarna gå till respektive expert som sitter alltså nere på staden. Det fanns 7 institutioner som satt typ 1,5 kilometer borta från där vi satt. Så skulle man hantera reseräkningar och fakturor och allt därifrån. Jo, ni kanske kan tänka hur det gick, men det berättar jag kanske lite senare då. Istället så tittar vi på Lean. Och då tänkte jag fråga vem av er kan Lean, eller vem av er har hört talas om Lean förut? Eller anser sig till och med vara Lean-expert lite grann.
Ja, flera experter.
Men det är bra. Vem har aldrig hört talas om Lean? Vem har aldrig hört talas om agilt? Det får ni inte säga, för Harald har pratat om på tidigare föreläsningar. är någon som är jättebra på agilt? Inte, men på Lean fanns det i alla fall några stycken. Lean är ju en filosofi som kom en gång i tiden från Toyota i Japan. Där man kom efter andra världskriget, skulle börja en bilproduktion, men man hade ont om det mesta. Man hade ont om pengar, man hade ont om järn, man hade... Ja, men man skulle ändå producera personbilar. Och då kom ju tanken till med hela det. Man ska inte ha massa stora lager, man ska ha just-in-time production. Man ska jobba med processerna, man ska jobba i linje. Och också det här mycket aktiva, att man ska ha, jobba med golvet. Att man har lite platt, äntligen inte platta organisationer i Japan på det sättet, men väldigt lyhörd organisation för fel. Så att man skulle avverka fel för att ha så lite kassation som möjligt. Man slänger inte slänga så mycket, utan man kan verkligen jobba med produkterna och råvarorna. Sen kom ju, jag tror förra året gick den här bilden ju runt på Facebook och andra ställen. En massa övergivna bilar, att det var den stora överproduktionen på bilar. Jag vet inte om ni såg den. Jag var konstruerad, det var i våras eller någonting. På massa sociala sajter att på hela världen finns så mycket överproduktion av bilar och bilföretagen blir inte av med dem för att de måste hålla produktionen igång. De vill inte slösa ut och liksom slänga ut den till folk för billigt heller, för då ruinerar de sin egen marknadsföring. Utan de kom plötsligt, några i alla fall spred bilder, att det fanns jättemånga bilparker och bilkyrkogårdar överallt på hela världen. Sen kom det väl lite variation på det hela, att det var väl lite illa, så det efter den krisen började slog till 2009, för det fanns vissa lager och de var lite för stora, för då gick ju bilförsäljningen inte igång, men helt så där ska det inte se ut, utan de flesta företagen jobbar ju med att man producerar tills man säljer. Samtidigt måste man ha ett lager, för folk vill ju ha en bil när de kommer till affären. Och då tänkte jag bara gå in lite på, för ett företag som jag har mätt lite senare i Scania, och där är det verkligen så att man kan custom designa sin lastbil så får man vara beredd att vänta en 6 månader på att man får den också. Men i Scania är ju väldigt lean-fokuserat och även agilt-fokuserat, som jag hörde från min man nu. Att de jobbar med båda delarna, och det är kombinationen som kommer lite senare.
Det gör man i många svenska storföretag nu. Ericsson påstår att de gör det. De blandar ihop lean och agilt i ett enda, en enda styrning.
Och eftersom jag tror Sofia sa det i början innan, att det stod ju inte knappast någonting alls i någon av böckerna av lean. Så tyckte
nej,
att,
jag har inte riktigt tänkt med i det senaste tempen.
Nuvarande stora gurun är ju Niklas Modig på Handels med Per Åhlström som har, den här kom ut 2011 sen. Niklas Modig och Per Åhlström. Och Niklas pratade till den flytande japanska, har varit på Toyota och just utbildat sig in på plats. Och anammat den filosofin.
Allt för lättläst, säger
den. Sen är det lustigt, för det här var den boken som kom 2011, den första boken. 2012 årsutlagen heter inte längre Vad är lean, utan Detta är lean, som har ändrat titeln från ett år till nästa. Jag tror att innehållet är ganska mycket densamma. Men han är ju den som tycker att, precis lite grann som Jeffrey Leiker, som skriver The Toyota Way, att lean kan omfatta allt. Man behöver inte ha det bara inom produktionsindustrin, utan man kan tillämpa, man kan i alla fall anamma lean-filosofin.
Man ser alla de här sakerna, det är, allting ser ju så väldigt fint ut och bra. Det är ungefär som att titta på ett politiskt manifest eller något. Och då vill man ju, ja men så vill vi ha det. Det är ju massor med bra saker. Vad tycker du är det allra viktigaste? Vad är liksom nyckelordet i lean? Vad är det som gör att, hur fungerar det? Vad är det för funktion i botten där?
Funktion i botten är väl att allt hänger ihop. Det har jag. Och jag har mött den bilden. Att det är ett system där allting hänger ihop.
Ja.
Och det är väl just det, om vi kommer tillbaka till min erfarenhet, är ju om man plötsligt försöker att man säger, ja men nu kör vi. Vi tar bort allt slöseri. Ingen waste längre. Och det satsar vi stenhårt på. Och så implementerar vi just den biten. Men vi ser bort från allt det andra. Då kan det inte bli bra. Utan man måste se det hela som ett system, och då måste man jobba med en process att man tar in eller omformar en verksamhet till lean. Men just om man tar ut enstaka bitar, det är inget smörgåsbord. Det är väl det som problemet uppdyker i de flesta verksamheter.
Det måste genomsyra hela organisationen.
Jag ställer en fråga.
Skicka box, den är snäll.
Det verkar ju vara svårt just med implementering, för det blir ju, det går ju som en löpeld ibland, sådana managementteorier och så, så ska alla göra det. Och så, ja, lean är bra, nu kör vi.
Mm.
Jag vet flera exempel när just själva implementeringen brister. Och du säger att man ska tänka på alla delar samtidigt. Hur tänker du att man kan på ett bra sätt implementera lean?
Jag tror att om man vill implementera...
Eller
om man...
måste ha den här.
Nej, jag har min egen. Det som det hela bygger ju på, den första delen, om jag går tillbaka till Toyota, så är det just att man måste komma överens om gemensamma värderingar. Och de är egentligen grunden för allt. Och de måste alla för anställda i företaget vara överens om. Att det här, de här värderingarna har vi. Och då har vi till exempel Scania-huset. Att man säger de core values som de har. Kunden går alltid först. Så vi gör ingenting för oss själva, utan det är kunden som står i centrum. Respect for the individual. Och det är just att respektera individen, det betyder att jag respekterar dig som jag jobbar med, jag respekterar kunden som ringer mig, jag respekterar min chef. Och jag är väldigt öppen. Så att det är också en grundläggande värdesak att står du där nere på golvet och du har problem, så ska du inte vara rädd att du stoppar hela linjen för att du har problem. För den sista biten är just att det ska vara rätt från mig. Kvaliteten är viktigt. Allting som jag lämnar ifrån mig ska vara rätt. Så står jag i en linje och jag har en produkt som är fel, som jag ser att det är något fel, så slutar jag inte iväg den till nästa. Utan även om jag stannar hela linjen, så är det bättre att jag uppmärksam, jag har ett fel här. Kan ni hjälpa mig att åtgärda det? Jag kommer inte vidare just nu. Och då är det just att man inte skäller ut den. Chefen drar inte in honom och säger, vad fan det kostar oss en miljon att du stannade hela linjen nu. Vi har liksom problem på andra ställen, utan nu är det ett problem och då löser vi problemet direkt. Och det är liksom, som jag förstått dem, så försöker de göra i samtliga avdelningar på IT också. De har morgonmöten, just de där stormöten som man har på Agilt. Att, var står vi? Vad gör vi idag? Har jag mött något hinder? Hur jobbar vi med hindret för att komma vidare?
Och där har man ett väldigt logistikperspektiv på det viset att i gammaldags, lite mer klassisk industri kunde det bli så ofta att saker stannade av. Man väntade på att någonting skulle komma in. Eller man producerade lite för mycket som låg och skräpade någonstans. Men i Lean är det så att allting har perspektivet just in time. Så det är en logistik där man ska räkna på allting. Så ingenting får stå stilla någonstans. Allting ska ha ett jämnt flöde. Så att man tänker igenom det. Och är det så att det, någonting går dåligt eller just kostar för mycket, då ska man stanna av processen och se hur kan vi lösa det på ett annat sätt. Så det är den filosofin att allt ska vara i det närmaste perfekt och inte finnas några, någonting som stannar upp i hela
årsgången. Ja, tack. Jag tänkte just på den här bilden av en klassisk produktionsindustri då, att finns det organisationstyper du vill belysa där lean-begreppet inte kan tillämpas då? I...
Den kommer vi till senare. Okay, ja. Den kommer. Det var bara genom att jag hade den presentationen och den är så aktuellt hemma till. Så var det lite enklare att ta produktionen.
Jo, jag tänker, för ofta Scania lyfts verkligen ofta fram som ett bra exempel på en producent. De har ju väldigt hög vinstmarginal och så. Och det brukar de ju säga att det beror på lean. Vi är bäst i lean i Sverige, säger de. Och så försöker de liksom... Jag kommer från Uppsala ekonomerna. Och då, där fokuserar är ju Scania också mycket. Liksom, att de föreläser, snackar om att de är så jävla bra liksom, och så vidare. Men man glömmer ju ofta bort att ett annat föregångsföretag inom lean var Saab, personvagnar. Alltså lean är inte så jävla bra som man ofta säger. Och sen är det också så att Scania är under utredning för kartell just nu i EU. Scania har ju ingått i en kartell förmodligen.
Är man ju Volkswagen.
Ja, precis.
Inte Scania i sig, utan Volkswagen köper det ifrån.
Nej, men man kan ju fundera lite över om det verkligen är deras lean som gör att Scania så jävla bra, eller om det kanske är olagligheter.
Alltså, det är det ju inte, för att Scania har ju ingen kartell. Det är ju Volvo i Sverige. Så att
det här är för 10 år sedan som EU utreder, och då var ju Scania.
Kartellet är från Volkswagen, för Volkswagen har köpt både MAN och Scania.
Ja, EU misstänker åtminstone Scania. De riskerar ju... De har ju varit och gjort razzior hos Scania. Och även hos Volvo då, men ändå. Alltså, man ska tänka lite.
Jo, fast det kanske inte ingår i själva lean-metoden riktigt.
Nej, men det kan vara därför som de blir...
Det kan vara så.
Men det är inte som är
Nej, du har en poäng där.
Men om man går tillbaka så från Toyota, så näst liksom vilande på just de värderingarna, hur ska vi vara, som alla ska vara överens om, så är nästa steget hur fattar vi beslut, vad prioriteras. Och då är det principerna som kommer in, som då ska anges representera att man har ismodulariseringen som en del i processen, så man har olika moduler. Nu vet jag vad CPUS står för. Man har det cross-functional parallel work, och då är det just som det, till exempel på IT-sidan, om de utvecklar IT-projekt så tar man ju både från kundsidan, man tar från de olika delar av Scania in i ett gemensamt team som utvecklar en produkt, så att man har kunden hela tiden med i fokus. Och kunden i det fallet är intern kunden för IT-avdelningen. Kreativiteten, visualiseringen, väldigt mycket från karta som Toyota också har, är väldigt aktuella. Och balancing, att det balanseras.
Du har koll på tiden.
Hinner
du med allt?
Jag får, precis. Därifrån i alla fall går vi till metoderna, hur man utför det hela. Så att man tittar på den här prioriteringarna, att det ska vara rätt från mig alltid, som jag redan sa där nere. Att jag lämnar alltid någonting som jag har något fel behaftat på sig. Demand-driven output, alltså att vi jobbar efter kundens beställningar. Och sen att vi fokuserar på kvaliteten, produktkostnad, time to market på produktsidan. Men kostnad ligger längst ner på processsidan. För att på safety environment är det viktigaste i den prioriteringen. Sen sista delen just att man hela tiden ska hitta förbättringar. Om vi tittar snabbt på agilt. Så det som kännetecknar agilt är ju det som vi har pratat om på tidigare föreläsningar. Att man ska vara väldigt flexibel och kunna röra sig snabbt. Hittar man en förändring, även om man bygger IT-system, så ska man snabbt kunna förändra dem. Det ska vara väldigt flexibelt och anpassningsbart till förändringar i miljön. Beslutsfattande, och där är det även också där på LIN-sidan, så försöker man ju ha så mycket decentralisering som möjligt, så att beslut och annat kan fattas på de nivåerna där det behövs. Och det är väldigt centralt på Agilt också. Medarbetarna är ju Agilt är väl mest inom kunskapsekonomin, kan man säga. Väldigt stor autonomi, och de vill vara innovativa, de som jobbar inom agila företag.
Jag har en fråga igen här, för att man ska förstå det du säger. Allt det låter ju så väldigt vackert, väldigt fint. Mm. Flexibilitet och anpassning och beslutsfattande, allt ska bara fungera. Mm. Men hur kan det göra det? Finns det några rutiner? Finns det någonting som gör att allt detta funkar? Vad är det som är unikt för det agila? Om man har ett agilt projekt. Om jag svarar själv lite på den frågan så...
Jag
du får svara först, eller jag kanske ska svara först. Man har små grupper som jobbar tillsammans, 5-7 stycken. Och de jobbar tillsammans hela tiden, sitter i samma rum kanske, eller rummen intill varandra. Och så träffas man varje dag, och kanske varje morgon.
Att säga, varje morgon att man tar en kvart, man tar stående scrum-möten eller pulsmöten. Och man har just allmänna regler. Man kommer inte för sent, så får man skylla sig själv. Man väntar inte på någon, man kör på tid. Man har en avsatt tid. Man går igenom allt, just om det.
Och det är unikt.
Vad har jag gjort? Vad ska jag göra?
Och det gör att alla kan allt. Alla förstår allt som händer i det här projektet. De lyssnar på varandra. Så om någon säger att jag vill ändra lite, så kan alla de andra reagera direkt. I klassiska projekt så är man mer specialiserad.
Det är lite som brainstorming då?
Ja, det är som brainstorming när de planerar, det kan man säga. Men för att alla är med på det, alla engagerar sig. Så det finns den där omedelbara feedbacken att fungerar det här bra för dig också? Och då kan man klara av att komma med förändringar, för att alla de andra i gruppen vet, ja, men då behöver jag justera lite här och jag behöver justera lite där. Om detta skulle lösas på ett konventionellt sätt, skulle man vara tvungen att dokumentera och skicka information till varandra och granska dokument och hitta säkerhetsproblem och allt möjligt. Men i och med att alla är införstådda i vad alla andra gör, det är den springande punkten.
Ja, sen får du nog nästan hänvisa till Scrum på den där länken som du hade, för då är det just att man på agilt, eller just i arbetsprocessen, att man delar upp saker både tidsmässigt och arbetsmässigt, så att man har block som man kan hantera, som man har en översikt över. På det sättet bygger man både tidsplanen men också utvecklingsprocessen, så man har alltid någonting som är färdigt, leverans i stycken, eller sprint backlogs, så att man har dels hela spesen, man delar upp det på tvären, det kan vara tvärfunktionella team till exempel, så är det en bit i varje. Sprinten i sin tur har sin tidsdimension, man sätter en strikt agenda, man tittar hela tiden, det finns någon slags burnout-graf som finns med i en presentation, att man hela tiden vet hur man ligger till i slutprocessen, att timmarna räknas neråt för varje del av processen, för varje sprint. Och sen jobbar man ihop till ett gemensamt mål. Men genom att man har de färdiga processerna, så kan man också snabbt ta en annan vändning om det skulle behövas någon anpassning. Ett exempel som togs upp någonstans var Zara. Att företag Zara kör aldrig reklamkampanjer, som ni kanske vet. Finns inte på tv. Zara. Du ser ju aldrig Zara-reklam på tv. Mm. Det tar längre tid att göra en reklamkampanj än det gör att göra en ny klädkollektion för dem. Så därför kör de ingen reklam. Sen har de jättestora, när de designar, så gör de stora designkollektioner, men det är bara en fjärdedel som går i produktion. För de tittar på marknaden, vad som är aktuellt, vad som är intressant att producera, vad som går att sälja. Så man har inga stora lager. Tydligen inte, för de tjänar väldigt bra med pengar på det. De har vuxit enormt snabbt. Genom att vara väldigt marknadsnära. Men jag tänkte vi skulle gå, för att jag skulle spara tid, men tiden går så verkligen iväg nu. Gå tillbaka, kommer ni ihåg Fares exempel som handlade med teleföretaget? Jag tänkte vi skulle göra en liten gruppövning på det. Det såg ut så här, att man hade en kundstopp, det var en teleoperatörorganisation där man hade 3 avdelningar. Telesales, som var alltså första införsäljning till kund. Retention sales, hur man höll kunderna, och de som skulle rädda kunderna. om det havererade. Försäljningen, nyförsäljningen gick lite neråt. De var jätteduktiga och de var väl också okej, om jag minns rätt, i sin prestation i företag i alla fall. Men det var stora avvikelser mellan de tre avdelningar. Var på en chef bestämde att man skulle helt enkelt flytta folk därifrån dit, så skulle det bli bra där.
Så vilket jag tänkte, roligt grepp, integration mellan inlämningsuppgifterna. Jag hoppas fler gör likadant som
tänkte,
Claudia.
Vi kör lite bara vid borden här.
Hur många i varje grupp?
Är det sex i varje grupp, 5-6 i varje grupp. Och så kan vi...
Det blir inte fyra och fyra här, annars blir de för stora, va? På...
Tänkte, där var det i alla fall 6-6.
Okej, så. Så
fem,
menar
fem.
Du?
Det är kanske enklast.
Ah, ja.
Om Sara och...
Du menar att de längst fram ska vända sig om?
Precis.
Här?
Precis. Och så Magnus och Tarja Metier. Och sen är typ
två grupper
Helena
där.
Metier och Helena
och hur blir det här
Anna med bakom. I gruppen bakom er.
Ja, just det. Och ni blir...
Mm? Nej, men om bara Helena stannar kvar där så är ni...
Prata med dem.
Och så har ni en grupp med fem personer där borta.
Ja, ni kanske ska vara...
Och Sara och...
En, två...
Jag tänkte bara ta en
nej,
sätt
fyra,
här,
en grupp. Sara och komma hit.
Silvia.
Du kan vara med i den här gruppen om du vill, där.
Där borta.
Om du sätter dig där så blir ni... Eller, då blir ni bara stopp. Tre, ja. Det var ju synd om er.
Och då säger vi helt enkelt grupp 1, grupp 2, grupp 3, grupp 4. 1, 2, 3, 4. Aj! Två ska vara agilt. Det är fel. Det blev...
Här har ni fyra olika uppgifter.
Jaha, enable editing måste jag göra. Ett. Ett, två, tre, fyra. Kom. Hur många minuter har vi?
Ja, just det. Ska vi